välkomna till Älsklingsboken. Nu sitter vi här igen, jag Margareta och
jag Sigrid.
Ja. Och den här gången ska vi prata om två böcker som vanligt. Och nu har vi valt två som handlar om återvändande. Och den ena heter Röda sirener och är skriven av Victoria Belin. Och den andra är Jamaica Kincaids bok som heter En liten plats. Och vad säger du Sigrid, vilken ska vi börja med att prata om, eller ska vi ta båda på en gång, eller hur gör vi med detta nu då?
Ja, hur gör vi med detta? För de är väldigt olika böckerna samtidigt som de är lika. Victoria Belin som då, hon har skrivit Röda sirener, den kom ut 22, så den är ganska ny. Och den handlar om att hon åker tillbaka till Ukraina. Och därför så tycker jag den heter, den har som underrubrik En ukrainsk familjehistoria. Och jag tycker den är så, alltså eftersom Ukraina är på tv varje dag så gott som, och det är mest elände och så, så tycker jag att det var en väldigt, jag gillade jättemycket att läsa denna boken, Röda sirener. Jag tänkte så här, jag får bara läsa en mening, får jag göra det?
Absolut.
Mm. Och då står det så här. Landsbygden kring Poltava bredde ut sig med gröna fruktträdgårdar och svart jord. Alltså det är bara en mening mitt i alltihop. Men det är ju inte den bilden man har av Ukraina.
Nej, man får ju en helt annan. Man får ju en annan bild av Ukraina när man läser den där, som är väldigt skön tycker jag, med den här. Mm. Körsbärsträdgårdarna och odlingen, och man förstår ju att det är ett jordbruksland och det är, ja, det är färg och det är doft och det är inte alls det här som man ser på tv, och det är man väldigt glad för tycker jag. Man, det här finns mycket fint i Ukraina. Och jag ska bara säga en sak för att vara lite noggrann, och det är att översättningen av den här Röda sirener i den här upplagan är, hon heter Inger Johansson, mm-hmm, som har översatt den här. Och Victoria Belin ska vi också säga att hon är född och uppvuxen i Ukraina men bor numera i London. Eller hon bor i Berlin? Nej, var bor hon?
Jag tror hon bor i Bryssel.
Bryssel är det nog, ja. Just det. Och hon är journalist och översättare. Och dessutom så är hon parfymör. Jag tror det heter så när man gör parfymer. Mm. Och hon skriver där någonstans att körsbärsträdgården just ger henne dofter.
Mm.
Ja. Så det är...
Jag är väldigt osäker på hur mycket självbiografisk den är. Alltså, jag har läst den rakt igenom, för mig är det inte viktigt om allt detta stämmer. Alltså hon skriver, hon åker tillbaka till Ukraina, och du säger körsbärsträdgård sådär bara i swishet. Men hon bor ju hos sin mormor Valentina, som jag blir väldigt förtjust i. Mm. En sån där gammal, ilsken, självständig, kunnig, driftig kvinna som odlar en trädgård och som är jätteviktig för henne. Och där det blir en konflikt i början, för att här kommer hon då, Victoria Belin, som är jaget i boken. Hon kommer och vill veta, hur var det nu med släkten, hur var det med det och vad hände då och vad var det då? Mm. Medan däremot Valentina, hon går ut och, ja, hon ska sätta potatis och hon ska kalka körsbärsträden, och det är liksom det viktiga. Och då blir det en konflikt. Gör hon detta som en flykt för att slippa prata med mig, eller gör hon det för att det är viktigt, eller vad är det? Så är det början.
Ja, och jag menar, det pågår ju sen, hon skriver rätt så långt in i boken att hon kom inte så långt med sin mormor. Alltså tänka sig att mormor Valentina, hon var ju med om hungersnöden på 30-talet, och sen så kom andra världskriget, och så var hon ju med om hela den här sovjettiden och det förtrycket, och sen då kriget, och när vi ska väl säga det att när hon återvände, Victoria Belin, så är det efter Krimkriget 2014, så det här ockupationen nu har ju inte inträffat. Men
det, nej, och det är ju det som är så bra med boken, vill jag på att säga, att den är lite före.
Ja, faktiskt.
Det vi ser på tv. Ja. Ja.
Men jag vet inte om den här mormor Valentina, hon har väl svårt att... Det är inte så lätt, tror jag, att det ska svänga hit och dit och i regimer. Och nu gäller det ena, nu gäller det andra. Det det kan vara knepigt, och hon upptäcker ju också när hon går i något skjul att här fanns det ju gamla Lenin-modeller och porträtt, och hon frågar sin mormor varför då, ja nej, och då, ja, hon hade tagit bort det då när hennes morfar hade dött, men, eller när Victorias morfar hade dött, men sen lät hon det vara kvar, och då frågar hon varför, ja varför skulle jag slänga det, säger hon då bara sådär, så att, ja. Och sen den här farbror Vladimir, som hon ju också kom i konflikt med, för han höll ju fast vid det sovjetiska idealet.
Ja, han sitter i Israel och hyllar Putin,
ja,
och Putins regim, och de blir ju osams om det och bryter kontakten, men återupptar den i slutet. Så man lär sig ju väldigt mycket om hur svårt det kan vara i ett land där det har hänt så mycket politiskt. Så hur jättesvårt, till skillnad från Jamaica Kincaids bok, om man nu får, jag gillade den när man drar paralleller, den där en liten plats, alltså där är det ju inte, hon skildrar ju inte, hon kommer ju tillbaka till sitt underbara paradis Antigua som är så liten så att man, jag menar den är, vad är den, 2 gånger 3 mil,
ja,
och liksom, och paradisisk, och vattnet är, det är ju så blott och det är så fint, men den är ju förstörd utav. Det hon irriterar sig på är ju dels turisterna, men sen är det ju också, den är ju koloniserad utav engelsmännen. Det förtrycket finns ju där.
Ja.
Så att det är två helt, och jag tycker det som är lite synd med Jamaica Kincaids bok, det är att den är ganska opersonlig, tycker jag.
Alltså, man tycker att den är opersonlig? Hon är ju, alltså jag tycker den är personlig på det sättet att hon blir ju väldigt upprörd över vad man har gjort med hennes ö och hennes hemtrakt och hur hon växte upp. Sen var det en stor jordbävning där 74 som förstörde väldigt mycket av ön, som är två mil lång och 1,5 mil bred. Jag fattar inte ens om de får plats med en stad. Jag menar, storstäderna i världen, de är väl mycket större än, folk skulle inte ens få plats på den där ön. Men så att på det sättet tycker jag den är, för att det berör ju henne och hennes hemtrakt, och det med att återvända kan vara svårt. Det här med att jag tror det är Victoria skriver det i sin bok någonting om att det här, man kan ju sörja en plats ibland mer än människor, och att det kanske det hon gör, liksom sörjer sin ö som den var när hon växte upp, för då var den ju bättre än vad den har blivit. Den har blivit, och det är ju korrupt, det är ju det är. Sen engelsmännen också försvann, så har de ju, alltså det är ju väldigt, det är ju en korruption utan like. Så beskriver hon det i alla fall.
Jo, så att det jag menar med opersonlig, det är väl det där att hon har inga släktingar och vänner, det är ingen mat som doftar,
ingenting. Nej, det menar utan så. Det,
alltså från början, jag läste på om den här boken, det är en liten och tunn bok, den här, en liten plats. Och jag tycker om man är turist ibland och reser runt, så tycker jag absolut att man kan läsa den och tänka efter. Den är ju ungefär 90 sidor lång. Och alltså, vad jag har hört så är den från början, så när hon ville ge ut den, hon höll ett tal om just om hur man kan förstöra en plats. Och så ville hon ge ut den som bok, och då sa förlaget att det ville de inte, för de trodde inte på att den skulle sälja, och sen har den sålt jättemycket. Så den är ju väldigt mycket, det känns ju som lite högläsning när man läser den. Alltså det känns, hon talar direkt till mig.
Ja, hon är väldigt direkt i språket, och hon är ju väldigt pedagogisk. Hon börjar med att berätta om vad det är som turist. När du kommer till ön så ser du det här, som turist så ser du det här, och du vet inte vad som är bakom. Och det är det hon vill få fram. Och sen så skriver hon ju, jag måste få läsa det, alltså hon är väldigt bitsk, alltså.
Hon är bitsk, oj oj oj.
Och hon skriver så här: motbjudande, det är vad du är när du blir turist. Ett motbjudande tomt ting, ett dumt ting, en sopa som stannar till här och där för att titta på det ena och ta en smakbit av det andra. Och du skulle aldrig komma på tanken att människorna som bor på det ställe där du just stannat till inte står ut med att se dig. Att de bakom sina stängda dörrar skrattar åt din ovanlighet. Du ser inte ut som de gör. Anblicken av dig gör dem inte glada. Du har ingen god uppfostran. De brukar äta sin mat med händerna. När du försöker äta på deras sätt ser du enbart dum ut. När du äter på det sätt du brukar ser du också dum ut. De tycker inte om ditt sätt att tala. Du talar med accent. Du är fullständigt de fullständigt faller samman av skratt när de försöker härma hur du ser ut, att du, hur du tror att du ser ut när du utför någon daglig kroppsfunktion. Det vill säga att de har ju inte toaletter då riktigt som på andra sätt. Alltså, nej, men jag, alltså hon är ju väldigt...
Ja, det är nästan lite de, over the top som engelsmännen säger. Man vill inte höra det där. För då tänker jag sådär, jag har inte varit där nere i, på de öarna eller... Så bara sett bilder, men jag tänker ju på, jag har ju varit, gått i Grekland på, och tittat i gamla städer och ja, du vet, turist och ätit. Ja. Men de, turismen är ju så viktig, den är ju också en inkomstkälla. Det där är ju kluvet, så därför så är ju den här boken En liten plats, den är ju en bok som används i undervisning när man, alltså, för att få syn på vad, hur tar vi hand om turistorter och vad gör vi med dem och vad händer? Och då är den 30 år gammal, så jag menar, jag bara tänker på idag med klimatdiskussionerna. Mm. De finns ju inte här. Ja, det finns ju i början det här. Hon menar att det finns ju ingen reningsverk eller någonting sånt. Nej, utan nej. På hotellen så duschar man ju och går på vattentoaletter som åker rätt ut i lagunen. Ja. Ja.
Nej, hon är också väldigt... Ja, hon är väl väldigt upprörd över den korruption som pågår. Och det är att det här är ett land där man kan köpa sig medborgarskap. Och det är många rika kineser och ryssar som kommer dit och lägger beslag på det mesta. Det är en köpmanfamilj som äger väldigt mycket på ön och lånar ut pengar till regeringen. Och, alltså det låter ju inte som det är något. Det låter förfärligt alltihop och klart att hon blir upprörd och, ja, och förtvivlad då, över sin hembygd, kan man säga.
Man åker tillbaka. Jag tänkte på det. Alltså det, är ju, det väcker ju mycket tankar med att få böckerna. För jag tänkte på det. Vi bor ju på Öland. Och om man nu säger om ryssen kommer och ockuperar här och sen så kommer man tillbaka. Då är det en sak. Men om man istället har krig och det... Alltså det är ju en sak, men om det istället är turismen som, det finns ju grupper här på Öland som tycker att man borde spränga bron, det blir för mycket turister och de trampar ner allvaret. Och, ja, du vet va?
Ja, ja.
Och det, vi är ju inte alls där, vi är ju så långt därifrån. Men ja, det är lite roliga tankar man kan roa sig med. Och då är det ju så här, tycker jag, med den där röda sirenen. För när jag hade läst den, så var det någon som pratade om att de ville läsa någon bok om odling och så. Och då sa jag att jag tycker Röda sirener är en bra bok. Och sen efteråt tänkte jag, men hela friden, vad sa jag nu? Men det är ju ändå en väldig kärlek i det här odlandet. Och den kärleken i odlandet, det är ju en kärlek till landet och till marken. Alltså de vill ju ha sin egen lilla jordplätt.
Mm.
Och i ett land där man har då... som har varit sovjetstyrt och som ibland fick de inte ha någon jord, ibland fick de ha och så vidare.
Mm.
Så kan man ju förstå detta, hur man liksom vårdar dessa körsbärsträd som om de vore, jag vet inte vad.
Ja, för det verkar vara väldigt viktigt för Valentina att ha sin, att odla under alla svårigheter som har varit under den här svåra tiden, hela hennes liv då faktiskt, praktiskt taget. Så odlar hon intensivt, så är det där hon lägger sin möda. Och jag läste en annan bok som handlade om Georgien och det var samma sak där, att det var just en körsbärsträdgård som betydde otroligt mycket för familjen där, och speciellt någon äldre kvinna som odlade.
Kommer du ihåg vad boken?
Den hette Det åttonde livet.
Okej, ja.
En väldigt bra bok om Georgiens historia, men det får vi ta en annan gång.
För jag tänker på den här, jag har läst några böcker utav Sofie Oksanen.
Mm.
Stalins kossor hette någon och så. Och där i, jag vet inte om det var så mycket odlande, men det var väldigt mycket att ta vara på, alltså att sylta och safta och ställa i källaren och syltgurkor och allt det här.
Mm.
Så, och det är ju sådana här, jag menar, människor som har svultit, det har ju inte vi gjort. Vi är hemma i vårt land, så ligger äpplena och ruttnar på marken.
Mm, precis. Men någonting som är spännande med Victoria Berlins bok också, det är ju att det är en också lite reportageaktigt, vad kan man säga, ett berättande reportage, för att det är ju ingen skönlitterär bok, det är ingen roman, utan det är ju hennes berättelserna om hennes återvändande till Ukraina och hur hon, vad hon upplever där och hur hon reser runt Och hon letar ju efter sin farbror Nikodim som försvann under andra världskriget. Hon undrar vad som hade hänt. Och man förstår väl att han var väl en av de där som kanske torterades och försvann där i det så kallade tupphuset. För den heter Röda sirener och det står två röda sirener utanför det där tupphuset. Och röda sirener är någon sorts mytologisk figur som jag googlar lite på det där för att försöka förstå vad det är för någonting. Men det är någon sorts fåglar, det kan nog se ut på lite olika sätt, men de som står där utanför det här hemska huset då i den här lilla staden där hon bodde, de ser ut som tuppar och därför kallar man det för tupphuset. Ja, och det var sådana hemskt hus, man förstår att det var långa gångar och det här.
Och där kommer ju mormors skräck, liksom mormor ville inte att hon ska gå tillbaka för långt, för där kommer mormors skräck. Och när hon väl kommer in i de här tupphuset och liknande ställen för att ta fram fakta från vad som hände med den här Nikodim och så, då får man ju en bild av det gamla Sovjet. Alltså hon möter så här ganska barska människor. Men sen blir hon ju rent annat, hon möter ju också väldigt hela tiden väldigt vänlighet, tänker jag. När hon kommer gående någonstans så får hon komma in och så får hon te och kakor. Mm. Allt är det kakor. Mm. Och de åker till någon skola då de vill titta efter de här broderierna som Ukraina är lite berömt för. Och de letar efter den här skolan där de lärde sig brodera, men den var ju nedlagd sedan länge då. Men då får de te och kakor och sen så är det någon som säger att ingenting försvinner helt och hållet. Mm. Och sen hittar de så småningom spår åt och rätta. Och hon får fotografera broderier. Mm. Jättespännande är det verkligen.
Men just det där att ingenting försvinner, det irriterar henne ju också. Varför står gatunamnen kvar? Ja. Gamla efter förtryckare och diktatorer. Och varför står statyer kvar och sådär? Och då, det allt försvinner inte på en gång, utan det finns historiska spår. Ja. Och det är inte så enkelt att byta ideologi hur som helst för människorna heller.
Och där har hon ju honom som sitter i Israel och inte byter ideologi, som hyllar Putin och som lägger på luren och vill inte prata med henne eftersom hon är så negativt intält till allting som har med Sovjet att göra. Nej, men och det är väl kanske därför jag tycker att Jamaica, hon är mera rak och tydlig. Och där finns ingen tvekan i det. Det som har hänt är dåligt och landet, det är inte bra nu. Så är det bara. Och man får sitta rätt upp och ner i stolen och läsa och förstå att det här är förstört.
Mm. Och nästan blir lite utskälld, så kan man känna.
Ja, jag kan känna mig lite
utskälld. Även om jag inte har varit där som turist. Men man fick en tankeställare där med turister. Och vi har ju som sagt, som du var inne på Sigrid, det här med turister på Öland. Nu säger ju inte vi så om våra turister att de är motbjudande.
Nej, men jag minns ju att när bron byggdes så fanns det ju diskussioner om att nu kommer de trampa ner hela allvaret och alla orkidéer kommer försvinna. Ja, nu blev det inte så. Utan här har vi ju förmått att ta hand om det på ett annat sätt än vad de har gjort. Där är det ju korrupt och där är de, jag vet inte. Och på en sån liten nu. Ja. Nej, men det är väldigt fascinerande. Och sen tänker jag också som Jamaica Kincaid, jag gillar ju henne, jag har ju läst andra böcker och hon är ju så intresserad av odling och skrivit två trädgårdsböcker och liksom håller på också då med detta odlande. Och hon har ju fått någonting, hon samlar fröer, gått till Himalaya och samlat fröer och samtidigt är hon lite kluven till det där att man har bytt namn på växter, att det är också ett sätt att förtrycka då. Att nu kom Linné och så bestämde vad de skulle heta. Men de hade ju ett namn innan Linné döpte dem.
Ja, och sen,
alltså, hon har ju tagit upp hela det.
Ja.
Man kan,
och just att engelsmännen då, när de var ockuperade, eller säga, var kolonisatörer där på Antigua, så satte de ju sina engelska namn på blommorna och glömde ju bort vad befolkningen hade för namn. Så de är ju, det där irriterar henne jättemycket. Och det förstår man ju, att det är ett förtryck. Det är att komma och
det är det hon har ju skrivit om det. Alltså. Mm. Och hon var ju väldigt kluven när hon var uppe i Himalaya och samlade fröer samlar man.
Mm.
Men man tar inte plantor längre, man tar fröer. Just det, vad hon höll på med.
Mm.
Men i Röda Sirener är det ju inte att tala om det, utan där håller man på med det. Och där bakar man det där brödet. Jag tycker det är så läckert med en del matlagning där man förstår om de håller på.
Ja, man hade gärna velat vara med där ibland. Ja. Sitta där i köket hemma hos mormor Valentina och gå ut i hennes körsbärsträdgård. Det var väldigt... trevligt, väldigt...
Men sen reste hon ju också, hon reser ju runt, hon tar bussen hit och dit för att hitta, uppsöka platser som finns i släkthistorien. Mm. Och så kommer hon till något ställe där hon får gå ner i källaren, och då visar det sig att där har mormor Valentina suttit i den källaren, jag tror det var i 3 veckor. Eller om det var 2 eller 3 veckor satt hon gömd längst ner i källaren medan tyskarna ockuperade. Mm. Och så kikade de upp ibland då, hon var liten då, barn. Och såg tyskarna, stövlarna och uniformerna och så ner. Alltså det, man får ju historien, och jag som är dålig på, alltså jag är dålig på historia och årtal och så, men det här får man ju verkligen, den förvirrade historien som är i länder som Ukraina, hur de har varit svajat fram och tillbaks mellan olika överheter. Ja, det är ju fascinerande.
Ja, och att människorna... Alltså man kan ju förstå då att mormor Valentina, hon håller fast vid sin jordplätt och där ska det odlas. Ja. Jag menar, sen får det svaja runt om.
Ja.
Men det...
Där gäller det att stå. Ja, precis.
Men den inblicken man får där när det gäller ön Antigua, så är det ju inte så... Det är ju förfärligt, alltså, för det har ju blivit ännu värre. Det är ju ett förord i den där boken som berättar om hur det är idag, för den kom ju ut första gången 88 och det kom ju ut nu i ny, ja, för några år sedan igen då, och att det har ju inte blivit bättre. Nej. Ja, de har byggt upp det där biblioteket som var väldigt känt och som försvann vid jordbävningen. Det tog 40 år att få upp det igen, men inhystes nu i någon ful byggnad och så, men det är ju en korruption som verkar vara obegränsad och som verkar vara svår att få styrsel på.
Och svår att förstå sig på nästan. Ja.
Ja, faktiskt. Och då undrar man, hur kan människorna överhuvudtaget överleva där?
Mm. Men det är fortfarande det. Jag får ingen riktig bild av människorna där. Men det kan jag ju få i hennes andra böcker. Hon har ju skrivit böcker om sin uppväxt och sin mamma. Och så, det kan jag ju få. Men i den här boken får jag ju ingen riktig bild av hur det var.
Nej, det är det du menar, opersonligt alltså. Ja, jo, men det kan jag hålla med om. Det, på det sättet är den ju inte personlig. Men att hon är väldigt berörd av det hon skriver, det utan tvekan är det
ju så. Jo, hon skriver ju i raseri.
Ja, hon är...
Det är lite häftigt att läsa en bok som är så ilsk.
Ja, hon är väldigt...
kompromisslös. Ja. Och jag tänker på det, om hon hade varit, alltså i klimatet, nu i klimat, det hade blivit ännu värre.
Ja, det är i alla fall 2 typ böcker som på var en på sitt sätt ger oss tankar.
Mm.
Tankeställare om... att överleva på den här jorden egentligen.
Och som får oss att förstå hur himla bra vi har det här.
Ja.
Vi kan åka tillbaka om vi nu... vi som är födda i Sverige, vi kan ju åka tillbaka till dit där vi var. Och det ser ju i allmänhet ut ungefär som det gjorde.
Mm.
Ibland har det ändrats lite grann, men inte mycket.
Ska vi avsluta där?
Ja, det gör vi. Detta, det gör vi.
Dessa tänkvärda ord.
Ja, det gör vi.
Mm.
Tack för idag.
Ja, tack så mycket.